Välkommen till denna inspelningen från Bålsta Pingstkyrka. Vill du veta mer om vår församling? Titta gärna på vår hemsida www.balstapingstkyrka.se. Vi hoppas du kommer få glädje av den här inspelningen och önskar dig Guds rika välsignelse.
Då fortsätter vi med undervisningen här. Vi har talat om vikten av att vinna och vårda det som blir vunnet. Vi tog exemplet om vi vinner frälsningens gåva på det sättet att vi kan ta emot den och bli till ett av den, så måste den vårdas. Och så där är det med allt som Gud investerar in i våra liv och i våra sammanhang. Jag skulle vilja vidga det samtalet i den här förkunnelsen också och säga lite allmänt, men jag tror att vi ska konkretisera det, att vi ska vinna och vårda andlig terräng. Nya områden för det andliga livet. I första Mosebokens andra kapitel, vi kan slå upp där i början av Bibeln, första Moseboken. Kapitel 2 och den 15:e versen. Herren Gud tog mannen och satte honom i Edens lustgård för att han skulle odla och bevara den. Här är en intressant liten iakttagelse att när Adam fick uppdraget av Gud att värna, vårda Edens lustgård, så vann han den i den betydelsen att den blev tillgänglig för honom. En Guds gåva var det. Och det skulle alltså odlas. Och odling, det betyder kultur. Det betyder att se till att det vi sätter ner i jorden av utsäde, det ska växa. Och Jesus talar om hundrafaldig skörd. Så redan här på skapelsens morgon så ser vi den principen att det vi får av Gud, det ska bli större, det ska odlas, det ska växa, det ska bli någonting riktigt, riktigt stort av det hela. Och jag nämnde om Abraham. I första Moseboken 13 står det om honom, jag slår inte upp och läser det, jag bara citerar det, att Gud sa inta landet. Och det var ett rymligt land, det var nya områden, det var ett nytt land som han skulle inta. Och när jag säger det till er församling som jag hörde här inte är världens största församling men inte heller världens minsta, det finns mindre. Så är det så att det spelar ingen roll. Därför att om ni hittar ett förhållningssätt till den nu-situation som ni har så säger Gud någonting till er, nämligen odla det ni har. Ta hand om det ni har. Vårda det ni har, så kommer Gud att lägga större ansvar och ett större uppdrag och så växer det precis hela tiden. Det är ju så för en lantbrukare att han måste bryta ny mark för att genom den nybrytna marken kan odla och få säden att växa och så får han en skörd. Men om han har massor med utsäde så räcker inte det. Han måste ha mark också. Han måste ha större mark. Måste utvidga områdena hela tiden för att få en större skörd. Och så är det också med Guds församling. Det ska få bli ett rymligt land och ett stort område. Och jag vill konkretisera detta utifrån ett par tre olika områden. Och jag vill börja med de andliga nådegåvorna. Jag tror att ni som sitter här på det här mötet, ni har nådegåvor. Jag är ganska övertygad om det, för jag tror att Gud han är så generös så att han ger oss andliga nådegåvor. Men om inte vi vårdar de här nådegåvorna, då kommer de att somna in. De kommer att bäddas ner på något sätt. Det är som björnen under hösten som går i ide. Vi har massor med nådegåvor i våra församlingar, men de fungerar inte. Därför att de inte har blivit vårdade. Vi har profetians gåva, vi har alla de andra. Och det var en tid då det flödade genom den helige ande. Men det kan vara kanske länge sedan sist. De här andliga nådegåvorna, de är givna av Gud för församlingens uppbyggelse och för att församlingen ska växa och för att församlingen ska utvecklas. Vi har ju den berättelsen eller undervisningen i 1 Korinthierbrevet 12. Och vi läser: Bröder, jag vill inte att ni ska vara okunniga i fråga om de andliga tingen. Ni vet att när ni var hedningar drogs ni oemotståndligt till de stumma avgudarna. Därför ska ni också veta att ingen som talar genom Guds ande säger förbannade Jesus. Och att ingen kan säga Jesus är Herre annat än i kraft av den helige ande. Det finns olika slags nådegåvor. Men anden är densamme. Det finns olika slags tjänster. Men Herren är densamme. Det finns olika slags kraftgärningar. Men Gud är densamme. Han som verkar allt i allt. Men hos var och en uppenbarar sig Herren så att det kan bli till nytta. Den ene får av anden ord av vishet. Den andra ord av kunskap genom samma ande. En får tro genom samma ande. En får gåvor att bota sjuka genom samma ande. En annan att utföra kraftgärningar. En får gåvan att profetera. En annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål. En annan att uttyda tungomål. Men allt detta verkar en och samma ande som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en. Titta här i den sjunde versen. Så heter det: hos var och en uppenbarar sig anden så att gåvorna blir till nytta. Alltså Guds ande uppenbarar sig i nådegåvorna. Alltså har du en nådegåva så ska anden uppenbara sig i den. Och genom andens uppenbarelse i gåvan så blir den till nytta. Det finns de som tror att en nådegåva fungerar av sig själv. Men det gör den inte. Nådegåvan som sådan, den bara står till förfogande. Den bara finns. Och först när anden uppenbarar sig i den, då händer det någonting. Så en nådegåva utan anden, den är till intet nytta. Du har ingen glädje av den. Det är först när anden uppenbarar sig i nådegåvan som den kommer i funktion. Och därför ber vi inte bara om nådegåvor, utan vi ber om anden som uppenbarar sig i nådegåvorna. För då blir det funktion på det hela. Det är precis som en bil. Du har en bil, jag har en som står här utanför. Och den är till intet nytta om jag inte får bränsle i tanken. Jag har ingen nytta av den. Den kan vara hur fin som helst. Det kan vara en stor motor, det kan vara turbo. Det kan vara mycket hästkrafter och det kan vara väldigt fina extra saker. Men jag har ingen nytta av den om jag inte har bränsle i tanken. Eller? Det är sant, säger pastorn, och då får vi tro på det. Och så är det med nådegåvorna. Du kan ha dem, du kan tala om dem, du kan beskriva dem. Både i teologiska och bibliska former. Men du har ingen nytta av dem om inte anden uppenbarar sig dem. Och därför är vi så beroende av den helige ande. Och jag tror på följande sätt. Att i en genomsnittsförsamling i Sverige så finns det massor med såna här nådegåvor. Som har somnat in och som inte använda på länge. De har kört in dem i garaget. De har stått där i åratal. Va? Och du undrar, hur ska jag få igång dem? Och du går på kurser och du funderar på teologisk tillämpning. Men du kan glömma allt det där. Det enda du behöver göra är att få ett nytt möte med Jesus. Så anden faller över dig. I samma ögonblick som det sker så kommer gåvan i funktion. Jag vet, jag har varit med om det några gånger att vi har bett för nyfrälsta, men det visade sig att de var inte nyfrälsta på det sättet att de kom helt utifrån, för de hade varit frälsta förut och varit andedöpta, men varit borta från Gud kanske i många år. Och så börjar vi be: käre Gud, förlåt mina synder och ta emot mig och jag kommer till dig. Och innan vi reser oss upp så har den personen talat i tungomål och prisat Herren. Och jag tänkte, oj vad härligt, blev du andedöpt? Nej, men det har jag varit för. Jag har varit för. Så då är det nådegåvan som i samma ögonblick som frälsningen kommer tillbaka så blommar nådegåvan ut. Därför att anden kom. Amen. Så lika säkert som vi ber om mycket nådegåvor, så måste vi också be om mycket ande i nådegåvorna. Så där har vi ett område, en terräng alltså att inta. Och då säger ju texterna, ja, det finns många texter, men var ivrig att undfå nådegåvor. Och framför allt profetians gåva, men också de andra. Så vi ska vara ivriga, vi ska prioritera, och samtidigt så ska vi be när anden kommer. Det var ju det som skedde, vet ni, på pingstdagen, Apostlagärningarna 2. De bad inte om nådegåvor, vad jag förstår då. De bara upplevde helig ande. Och i samma stund som anden kom över dem, så började en massa nådegåvor fungera. De hade inte förstånd om det. De hade inte teologi om det. De hade inte visshet om det. Men det bara fungerade. Den profetiska gåvan är ju tydlig där. Hur Petrus talade så profetiskt, så det är ju helt otroligt, va? Och andra gåvor ser vi hur det kom på plats i den urkristna församlingen. Alla gåvor fungerade där. Utan att de från början visste någonting om det. Det tycker jag är fascinerande. Sen kom de att veta. De fick ju paulinska brev, apostoliska brev. De fick undervisning, Gud uppenbarade. Men från den allra första pingstdagen så visste de nästan ingenting. De bara märkte att det fungerade. Jag tror och längtar efter en andutgjutelse som kommer över de här gamla områdena, så att det får liv och kraft och det blir en stor hänförelse. Jag kan berätta för er att jag hittade i mitt bibliotek på en hylla. Ja, jag visste att det fanns där, men jag hade inte tänkt på det eller brytt mig så mycket om det på många år. Men här i augusti så såg jag i min hylla 3 pärmar. Och de där pärmarna, de rymmer ett antal kassetter. Ni vet, det finns såna här pärmar med olika, jag tror det är 12 kassetter i varje eller vad det var för något, kanske mer. Och de där fick jag när jag var pastor i Stockholm. Och det här var nog kanske, ska jag gissa någonting, så är det 22 år sedan jag fick dem. Ungefär så. Och det var så att efter ett möte i Philadelphia kyrkan så kom det en medlem fram till mig. Jag kände honom inte personligt, men han kom och berättade, och det var flera personer med i samtalet också. Att nu är det så, sa han, att jag ska snart dö, sa han. För han var inte så värst ung kanske. Och jag bryr mig inte så mycket om mina små tillhörigheter. För jag, om jag fattade rätt, så hade han inga egna barn. Utan det var ofrälsta människor som skulle ta hand om hans, det han är kvar, låtenskapen. Men det jag håller i min hand här, det vill inte jag lämna efter mig till ofrälsta människor. För de förstår inte att ta hand om det. Utan jag vill överlämna det till dig, sa han. Och du ska lova mig att du tar väl hand om det här. För det här är en klenod. Ungefär så, sa han. Och jag tänkte, vad är det nu jag ska få för någonting? Och då hade den där mannen under 60-talet och i början på 70-talet spelat in pastor Levi Petrus. Det var 60 predikningar av Levi Petrus i de där materialet som jag fick. Va? Ta hand om det här nu och gör vad du vill med det, men gör något bra med det. För jag ska snart åka till himlen. Och där behövde han inte ha med sig Levi Petrus band, tyckte han. I alla fall så var jag ju otroligt gripen och tacksam för det där. Va? Och sen lyssnade jag på några, minns jag. Och sen har det blivit stående i många år. Och nu i augusti så tog jag fram det. Och jag blev sittande, förstår ni. En kväll hörde jag på 3 predikningar. Och Ann-Britt, hon var borta ett par dagar, och så kom hon hem och så satt vi tillsammans och hörde flera. Jag grät faktiskt, jag var gripen, det var så starkt. Och det jag särskilt kände när han predikade, det var 3 predikantveckor. Det var 64, 66 och 1968 predikantkonferenserna, och det var onsdagskvällarna när Levi Petrus predikade. Och jag, särskilt, någon av konferenserna var jag ju med själv, fast jag var väldigt ung på den tiden. Och han talade ju, som jag vet, lugnt och sansat, men med ett väldigt stort innehåll och mycket pedagogiskt. Och så hör jag pastor Bo Hörnberg, och jag hör Martin Tornell, och jag hör någon annan säga ja hela tiden. Ja, sa de, ja. De sa aldrig nej någon gång. De bara sa ja. Och så fort Levi Petrus sa något bra, så började 1500 predikanter, och så var det väl 1000 medlemmar, för det var fullsatt. De började prisa Gud. Och sådär väldigt, var som en våg bara av lovprisning. Och så fick han ju tillfälle att predika en stund igen. Och rätt vad det var blev han avbruten. För då hade han sagt något bra igen. Och så började alla vara prisa Herren. Så där höll det på hela tiden. Och när jag satt i min fåtölj och hörde det där, så kände jag, jag har förlorat någonting. Jag var i den kyrkan i 12 år, det var 11 år var jag. Det var aldrig någon som avbröt mig. Jag fick någon applåd någon gång om jag sa något bra, men det var inte ofta det heller på den tiden. Det är väl mer vanligt nu kanske. Och jag predikade ju på Nyhemskonferensen i många år. Och jag, det var såna där lovprisningar, så jag fick nästan stanna upp en stund. Och folk kom fram och de ville ha förbön, och de kom i hundratals. Och det var den lovprisningen, förstår du. Borta helt. Det finns, vad jag vet, ingenstans i pingströrelsen. Och en del kan säga att det är bra att det är borta, för det där var det var bara en jargong. Men det var det inte. Det var ingen jargong. Det kunde vara det någon gång och på några håll. Det tror jag. Men när det var genuint så var det ett samspel mellan predikanten och församlingen. Det var ett gensvar. Det var, man levde med. Man prisade Gud. Man var till ett med förkunnelsen. Det var underbart. Och jag kände, jag har förlorat något. Och jag bara tänkte, ny mark, måste återerövra det. Och det är precis vad som finns i den här förkunnelsen. Att erövra ny mark. Mark som jag också hade en gång, men som har tagits ifrån mig. Och nu är det vildvuxet. Det måste plöjas upp på nytt och harvas upp på nytt. Därför att vegetationen har tagit över området. Det går inte att beså det längre, för att det är faktiskt en vildmark. Men tänk att det går att plöja upp jorden igen, så vi får tillbaka det vi har förlorat. Jag är inte nostalgisk, så jag vill ha tillbaka det för känslomässorna skull. Utan jag känner att det är en andlig auktoritet i att få predika i en församling där de är så ett med förkunnelsen, så de bara prisar Gud och jublar inför det man säger. Amen. Där finns en andlig nyckel och en hemlighet i det. Jag möter det till exempel i Brasilien. Nu ska vi till Brasilien, jag ska tala i en konferens där om bara en månad. Och när jag är där är det på samma sätt mycket. Jag kan inte säga att det är alltid, men på många håll är det. Säger man något bra, då börjar de prisa Gud, förstår du, så man får ta en paus. Och så får man försöka säga lite igen, och så kommer det en ny sån där bölja. Va? Och då kan en del tycka, ja men det där är väl onödigt. Varför är det det? Varför är det onödigt att prisa Gud? Att upphöja Jesus, att bli glad över det man hör och få visa det. Amen! Jag tycker att det är ett område som vi behöver inta. Och när jag står och talar på det här sättet så minns jag minns böckerna som Vilhelm Moberg skrev, och jag läste dem där i unga år. Hela den där serien om utvandrarna och nybyggarna och alltihop det där. Det var ju väldigt intressant egentligen att läsa. Det var en väldigt fin läsning, kommer jag ihåg. Och när de kom till Amerika så fanns det inga upplogade åkrar. Det fanns inte en enda plätt som var färdig och servad för dem. Utan när de kom som nybyggare till en bush, så måste de först röja undan sly och träd och alltihop. Och så måste de jobba bort med alla rötter och plocka bort alla stenar. Vilket jobb de hade. De kunde inte få någonting första året. Kanske inte andra. Vad levde de av? Men så småningom så hade de röjt undan och plogat upp, så de fick en åkerlapp. Så mycket så de kunde skörda, så de hade mat under den vintern. Och så fick de göra om det nästa. Och sen när utvandrarna blev äldre och de unga skulle ta vid, då var inte de nöjda. De ville ha större åkrar. Så då fick den generationen röja bort, ta bort stenar, ta bort sly och odla upp det dubbelt så stor areal. Och när nästa generation kom så var det samma resa. De var inte nöjda med föräldrarnas volymer. De ville ha större, växa till större möjligheter och därmed ekonomisk avkastning. Och den anden måste få vara med i en församling. Våra förfäder, de plöjde upp, men vi är inte nöjda. Vi vill ha mer. Vi vill plöja upp mer än vad de gjorde. Men när mentaliteten kommer in att det är nog, och det gör inget om det växer ihop hälften heller, för vi klarar oss, då är man på fel väg. Då är det fel mentalitet. Då är det fel tro alltså. Tron, den växer, och den gör att vi är inte nöjda, utan vi vill ha större och mäktigare områden. Jag tänker också på de andliga tjänstegåvorna. Och nu är ju det här så stora ämnen jag tar upp, så jag bara berör det väldigt ytligt, det kan jag hålla med om. Men jag vill ändå peka på Efesebrevet 4 och de här tjänstegåvorna som Gud investerar i församlingen, vers 11. Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp. Alltså när Gud ser den levande Gudens församling så investerar han in i den församlingen någonting som heter apostlar. Han investerar någonting i denna församling som heter profeter. Och evangelister eller förkunnare. Och så herdar och lärare. Och han gör det därför att han ser att de behövs. Dessa speciella tjänster, särarten av dessa tjänster finns i församlingen för att det ska bli större utrymme, större mark att bearbeta. Du ska sträcka ut tältlinorna som det står någonstans i Bibeln. Alltså, vi behöver apostlar. Och aposteln måste alltså få växa, utvecklas och mogna så att det apostoliska tänkandet får ett större utrymme. Det var som du sa, Eva, vi hade en debatt för några år sedan och jag gjorde några cd-skivor som blev väldigt väl mottagna. För jag tyckte att den debatten, den blev åt båda hållen felaktig. Det var en del som sa att får vi inte apostlar så har vi ingenting. Då kröp de ner i det diket. Och så de andra, de sa vi vill absolut inte ha några apostlar. Och så kom de ner i andra diket. Va? Så krigade de mot varandra. Och så de stackare som ville ha en sund apostlatjänst, de gick på vägen och fick pilarna då från alla håll, så där, från båda håll. Va? Men i alla fall så undervisar jag om detta, så att vi har ingen rätt att ta bort apostlaskapet. Det säger Bibeln. Han har satt in apostlar i församlingen. Det är helt tydligt. Men det man gör fel när man renodlar detta på ett felaktigt sätt, så blir extremt. Då säger man att Jesus hade 12 apostlar och han kan gott ha 1000. Kan man inte säga. De 12 apostlarna, den tjänsten är avslutad och fullbordad. Kommer aldrig att bli en enda till. Det är färdigt. Och Jesus är apostel. Och den särskilda apostlatjänst som han hade, den är också avslutad. Det går inte att ha en till Jesus. Det räcker med den som vi har. Men den apostlatjänst som Nya Testamentet dessutom beskriver, det är de tjänstegåvor i församlingen som lyfter evangeliet från den lokala församlingen ut till områden där man aldrig förut har hört evangelium. I Stockholms förorter, i andra områden i Sverige, eller in i muslimvärlden någonstans, eller andra världar som fortfarande finns många, där aldrig evangeliet har predikats. Det är den apostoliska tjänsten. Och då sa en pastor som var pastor och är i en ganska stor pingstförsamling. Ja, men jag är apostel, sa han. Han sa det till mig när jag hade undervisat på Nyhem om det här, den här frågan. Ja, men jag är apostel i min församling. Det är du inte, sa jag. Det här har du missförstått. Det är jag visst, sa han. Jag är apostel. Nej, sa jag. Du har icke byggt upp den församlingen. Du kom dit. Den var lika stor som den är nu. Kanske du har sett till att den är lite mindre till och med. Det vet jag inte. Men ungefär samma. Du är ingen apostel. Ska du leda församlingen måste du leda den som herde om du ska vara biblisk. Om du är en renodlad apostel, då kommer du att riva sönder den församlingen inom ett år. För den församlingen klarar inte ett starkt nytestamentligt apostlaskap, för de kommer att splittras 100 gånger under det året. Du ska vara en herde, men du ska vara en herde med en apostolisk förståelse. Du kan vara en herde med en apostolisk touch över både din förkunnelse och ditt ledarskap. Du ska vara en herde med förståelse för att det räcker inte bara med att vara herde. Vi måste också ge utrymme för det apostoliska, så att inte församlingen blir introvert och med stängda dörrar och de där staketen som vi pratade om i förra sektionen här. Jag tror att min vän förstod mig, men det är så lätt att man tror att bara för att man är kraftfull så är man en apostel. Du ska vara en kraftfull pastor. Du ska vara en kraftfull herde och tillåta de andra tjänstegåvorna komplettera dig. Då kommer det att bli väldigt bra. Så därför menar jag att när församlingen ska utöka sitt utrymme eller sitt territorium, så måste man ge utrymme för alla dessa olika tjänstegåvor, även det apostoliska. Men det är en risk, för det finns mycket konstigt med det här. Jag vet, jag kom till Argentina för några år sedan, där har jag varit mycket. Jag skulle predika i en storstad, i en pastorskonferens. Och jag hade varit där året innan, precis ett år innan. Och då var det ett jubileum där som jag var inbjuden att tala i. Jättestor kyrka, mycket stor, stor församling. Och året innan hade jag stått där inför en absolut fullsatt kyrka. Massor, massor, massor med folk. Det var körer och det var blåsorkestrar och det var pastorer av alla de slag. Och så skulle jag predika där då. Det gjorde jag. Och så skulle pastorn sluta precis då. Och det var helt klart vem som skulle bli hans efterträdare. Och den brodern var med där. Och jag fick ett ord från Gud till honom. Jag kände inte den pastorn, hade aldrig mött honom, visste ingenting om honom. Så jag sa åt honom efteråt, dig vill jag tala med, broder. Och så gick vi in i något litet rum någonstans bakom talarstolen. Och jag sa att jag hör att du ska bli pastor här. Och jag känner i mitt hjärta att jag måste tala med dig, sa jag. Därför att du måste nu leda den här församlingen på ett sätt som gör att du inte river sönder den. Utan du måste vara rädd om Guds församling och du måste värna och vara ödmjuk. Ja, jag fick ett kunskapens ord, kanske det var, möjligen. Ja, och så hade vi det samtalet, han lyssnade och nickade och såg ödmjuk och fin ut. Så jag tänkte, det blir bra det här. Kom jag tillbaka ett år senare till en konferens som var förlagd i en mer profan lokal för att alla skulle vara där. Och då berättade de för mig att den här stora församlingen nu hade splittrats fullständigt. De sa att det sitter 50 personer på söndagarna i mötena. En kyrka som kanske tog bort emot 2000 eller 1,5 i alla fall. Och jag sa, vad har hänt? Jo, den här nya pastorn, han står under ledarskap av några apostlar från Amerika. Och han har blivit förbjuden att göra någonting utan att de här pastorerna bestämmer det. Och nu hade de bestämt att han skulle ta över all församlingens egendom till sitt eget privata konto. Så det var domstolsgrejer nu för det ena utpostkapellet efter det andra som han som apostel skulle äga privat. Och han hade massor med dumheter för sig. Så församlingen orkade inte med det. Det splittrades. Flera hundra samlades i väntan på att det skulle ordna upp sig så de kunde gå tillbaka. Andra gick till baptistkyrkor och andra församlingar. Va? Alltså, jag fick ett ord, men han lyssnade inte på mig. För han förstod inte att skilja mellan herdetjänsten och apostlatjänsten. Och speciellt i det fallet när apostlatjänsten blev osund. Och helt felaktig utifrån Nya testamentets värderingar. Så vi vill bara säga det att församlingen behöver det apostoliska. Det apostoliska tänkandet. Det apostoliska visionerandet. Men det apostoliska får inte leda församlingen. Det ska en pastor göra. Och äldste, det är pastorer. De är ledare i det kollektiva meningen. Därför tror jag på det kollektiva ledarskapet. Jag är övertygad om. Sen kan vi ju tala om profeterna. De har också, det är också en tjänst som har den här spjutspetsen för evangelisation och utåt. Visserligen hör vi många profetier som säger, så säger Herren, du sitter här i mötet och har ont i en fot och nu ska jag hela din fot. Och det har jag respekt för Gud kan hela fötter. Och det kan vara ryggar och det kan vara vad som helst, va? Men då är det den profetiska gåvan som verkar. Den profetiska tjänsten, det är någonting större, någonting mäktigare, någonting oerhört stort. Det är alltså en tjänst som hjälper församlingen att förstå det apostoliska, nämligen att vi lyfter evangeliet utifrån ett profetord. Vi får evangeliet här i kyrkan varje söndag och flera gånger i veckan, men de där ute har aldrig hört det. Och därför måste församlingen väckas genom profetisk närvaro så att församlingen återupprättas till förståelse för missionsbefallningen. Även upprättas genom profetisk tjänst att återupprätta församlingen utifrån nytestamentliga mönsterbilder. För om vi inte gör det så blir församlingen till slut vilken klubb som helst. Jämförbart med en båtklubb eller en jaktklubb eller något sånt där. Därför att vi tillhör här för vi är religiöst eller kyrkligt intresserade. Men det är vi väl inte. Vi är väl med här för vi älskar Jesus, eller hur? Va? Det är en väldig skillnad på det. Och därför så är de här två första, till lika med den tredje, spjutspetsgåvorna. Den tredje är nämligen evangelistens tjänst, eller i vissa översättningar förkunnarens. Det har också med självinnande att göra, att predika och evangelisera. Nu ska du se att av de fem så är de tre första spjutspetsgåvorna för församlingens nya territorium, skapa större evangelisation och mission och så vidare. Men det är de tre som har blivit ansatta i vår tid. De är i många församlingar helt marginaliserade. Jag talar faktiskt sanning när jag säger nu att det finns församlingar både i den svenska kyrkan och i frikyrkor och även i pingströrelsen faktiskt mer eller mindre kan jag säga. Där man är väldigt rädd för allt som heter apostoliskt. Det bör inte få finnas. Och det har gått så långt på sina håll att också det som är profetiskt är man väldigt rädd för. När man annonserar på sina håll profetisk konferens så säger man usch då, dit skulle jag aldrig vilja gå. Så det kan man väl inte göra, profetisk konferens. Och det kan man fundera över, men det, jag har själv varit på sådana och det blir bra om man gör det till någonting bra. Annars kan det bli tokigt som allting annat om man gör det tokigt. Men vi måste ha profetians ande i församlingen. Och evangelisten, de är ju ett mycket sällsynt släkte numera. Det räcker att gå 20 år tillbaka i tiden så hade vi i pingströrelsen en stor grupp benådade och duktiga evangelister som hade utrymme i alla församlingar. De åkte från församling till församling och skapade väckelse eller beröringspunkter och folk sökte Gud. Och det var massor som kom fram till förbön och de stod på torg och gator och predikade. Det var ju otroligt. Jag skulle kunna räkna upp en lång rad som jag själv kan minnas. Och vi kan bara gå 20 år tillbaka. Går vi 40 år tillbaka, då var de ju förfärligt många. Idag är de nästan borta helt. Och de som säger att de har en kallelse till detta, de får inget utrymme i stort sett. Och inom pingst har man ingen förståelse för det. För vi har haft en konferens där fick jag klara besked att det här är prioriteringen nummer 25, sa man till mig. Ja, när jag gick emot det, ja, prioritering nummer 10 då, ändrar man det till. Men det spelar ingen roll. Alltså det är lågprioriterat. Och jag sa det, men då respekterar jag det. Men då måste ni förstå att evangelisterna måste gå sin egen väg, sa jag. Då är det inte församlingarna som tar emot dem. Då måste vi evangelisera Sverige på andra vägar och andra områden. Och detta är krisen, att man inte vill ha de andliga tjänstegåvorna. Herden vill man ha. Den är inte alls ifrågasatt. Alla vill ha en bra pastor. Och lärare går också bra. Men de tre spjutspetstjänsterna, de är väldigt marginaliserade idag. Vad beror det här på? Det beror på, enligt min mening, att vi lever i den allra yttersta tiden. Och det här är ett tidstecken. Att det finns en mentalitet nu som är antikristlig. Och jag säger inte att någon i församlingarna är antikristlig. Det säger jag absolut inte. Och ingen pastor och ingen ledare är det. Men det finns en andemakt som försöker på olika sätt att hindra församlingen från att vara evangeliserande. Och därför får vi de här effekterna. Att vi säger att det där hade vi förr i världen, men det finns inget behov av det idag. Jag tror att det verkligen finns ett behov av det här idag. Ganska övertygad om det. Och när jag själv försöker att resa runt, för det har jag gjort nu i 13 år, så har jag ju haft full agenda. För jag har mycket kontakter och jag har varit med så länge, så det har inte varit mitt största problem. Men jag tänker på de unga. Jag har varit flera unga som säger till mig, jag har en kallelse att resa, en kallelse att vara evangelist. Men det är ingen som vill höra på mig. Det är ingen som kallar mig. Så jag får vara busschaufför eller jobba med något annat nu tills vidare. Och så blir de 30-40 år och snart är de medelålders. Och så går livet ifrån dem utan att få förverkliga sin livskallelse. Därför att deras tjänst, som är hur biblisk som helst, är inte prioriterad i den levande Gudens församling. Här måste vi plöja upp åkern igen. Här måste vi harva och röja upp allt sly som har kommit in. Så att vi får en åkerjord i pingströrelsen och i frikyrkan. För evangelister och tjänstegåvor som är församlingens spjutspets. När det gäller att nå ut med evangelium och fullfölja den kallelse som Herren Jesus Kristus har gett till oss. Jag tänker på bönelivet och jag vill inte alls påstå att jag är någon bedjare. Jag ber nog, men nog skulle man kunna omvända sig och be mer. Men jag vill samtidigt säga att det är ett område där Gud vill hjälpa oss så att vi får plöja upp en större åkerteg. Det är så här, förstår ni, att alla pingstvänner ber. när det blir nöd. Om någon i familjen får cancer och så är det hotfullt nära att de ska dö, då ber alla. Även de som inte går på möten och inte bryr sig om församlingen, men då ber man. Och det är inte bara pingstvänner, det gör syndare av alla slag. De allra flesta i Sverige, inte alla skulle jag säga, men de allra flesta i Sverige skulle be: Gud, finns du någonstans, så ser du hur vi har det nu, hjälp oss i vår nöd. Och när det blir en skilsmässa eller det blir något annat svårt, bekymmersamt med sociala livet och alltihop, så kan folk be. Och Gud kallar inte församlingen att be bara för att det blir ett problem, bara för att vi får ett böneämne. Det är en för liten åkerlapp för församlingen då. Då förhåller man sig till bönelivet ungefär som jag förhåller mig till mitt reservdäck som jag har i min bil som står här utanför. Jag har ett reservhjul. Har ni sånt i era bilar? Ja, men det använder ni väl nästan aldrig. Varför ska man dra på det för? Till ingen nytta. Jag har, min förra bil, den körde vi 33 000 mil nästan. 32 000 mil. Jag hade aldrig använt det däcket. Och ändå hade jag det med på varenda resa. Och det är ju inte så lätt. Det tar ju säkert lite extra bränsle kanske, inte vet jag. Jo, men det gör det nog kanske. Det kanske skulle gå några droppar extra varje mil för att det där är där och tynger ner, va. Men jag har det med ändå. Och jag skulle aldrig få för mig att lämna det hemma i garaget. Jag skulle aldrig göra det. Det ska vara med, men jag använder det aldrig. Så tycker en del att bönelivet är. Bara när det blir punktering, då har jag nytta av det. Bara när krisen kommer, då ber jag. Bara när jag står där vid livets dikesren med en punktering, då är det bra att hissa upp bilen och kunna byta. Då kan jag bedja. Men annars går det rätt så bra ändå, för det allra mesta. Du, den församling som vill utveckla, vinna och vårda bönelivet, den vet att vi beder inte bara för att det är ett problem. Vi beder för Guds skull. Gud lägger ner en bönetjänst i församlingen som inte är motiverad för att det är kris eller jobbigt, utan det är därför att bönen tillhör det andliga livet. Amen. Och jag ber mest på mina promenader eller när jag går ut och går och i min ensamhet, då kan jag be mycket. Och när jag är ute i världen och har konferenser, och särskilt när jag är själv och jag bor någonstans, då går jag ut och går ett par timmar och ber. Och då kan jag känna att jag ber för min fru och mina barn och mig själv och alltihop det där vi ber om. Men då känner jag att jag får tankar. Jag får in i min själ någonting som inte jag förstår då att det är från Gud. Men Gud kommunicerar med mig när jag plöjer upp lite större åkerjord för bönen. Förstår ni? Då kommunicerar Gud. För bön, det är inte bara mitt prat till Gud. Det är också hans tilltal till mig. Det tillhör bönelivet. Det är ett umgänge, det är ett svar och det är ett tal på det sättet. Och därför så hör jag vad han säger. Amen. Så när vi utvecklar ett böneliv i den här bilden att vi plöjer upp nya åkrar för det innerliga livet med Gud, så är det för att vi ska ha en kommunikation med Gud i bönelivet. Även om jag inte har använt mitt reservdäck, tack och lov att jag har sluppit det. Jag har gjort det någon gång, men det är många år sedan jag fick någon punktering faktiskt. Så är det något annat jag använder på bilen varenda gång jag använder min bil. Även om jag så bara ska köra in i ett garage, det är 10 meter jag ska köra, så använder jag något annat som är runt. Ratten, säger Eva. Vad får du allt ifrån? Alltså, ratten använder jag så fort jag ska köra det minsta lilla. Justera lite så att inte jag repar backspegeln där i porten när jag ska in. Den andra runda där bak, det använder jag aldrig. Bara om det blir kris. Men ratten alltid, jämnt, hela tiden måste det justeras. Och jag skulle vilja säga att bönelivet i er församling, det är mer ratten än reservdäcket. Det är ratten där du justerar, där du får tilltal, där Gud hjälper dig, du blir korrigerad och du vet om du ska åka till höger eller vänster med ditt ekipage. Därför att Gud låter dig veta destinationen för ditt liv och även för din församling. Så jag vill bara säga det att bönen och även fastan, om vi kan förstå den rätt. Och när jag gjorde en CD som ligger där om bön och fasta, så tror jag kanske att jag säger lite annorlunda en del saker än vad en del andra gör. För jag har funnit att fastan, det kan bli religion. Jag har mött det där en del och säger, ja men nu käre Gud har jag fastat i 5 dagar. Fattar du vad jag har fastat nu, så nu måste jag väl snart få bönesvar. Hej Inge, ja, vi får köra 5 dagar till då. Och så bygger man upp en prestation inför Gud. Man försöker att betala någonting för att Gud ska vara så snäll och ge bönesvar. Det är helt fel. Så fungerar inte fastan. Fastan är inte till för Gud. Det är till för mig. För att jag ska lägga bort min mat, lägga bort min tv, lägga bort alla andra saker som tar all min tid och allt mitt intresse. Och ge en period bara åt Gud. För han håller på att prata med mig hela tiden. Men jag hör inte vad han säger, för jag är så upptagen av alla andra ljud. Men i en sådan period där vi söker Gud djupare än vanligt, då kan jag lyssna till vad han säger på ett helt annat sätt. Det tror jag är hemligheten till bön och fasta, som är en förstärkning av bönelivet på det sättet. Vi ska gå mot avslutningen nu, för nu har vi alldeles snart hållit på en timme här. Det går fort. Men vi ska säga så här, att det Gud ger mig, det ska vårdas. Och jag frågar, vad har Gud gett dig? Ja, din fru, din man, dina föräldrar, dina barn, visst. Om vi går över till det andliga området när det gäller våran tjänst. Om du frågar mig, vad har Gud gett mig? Så skulle jag nog säga att jag har fått en uppgift att predika. Att undervisa. Jag är också pastor. Det är också en talent som jag ska vårda och göra någonting av. Men om jag tänker mig gåvan att förkunna evangelium, att predika. Det har jag gjort nu i så många år. Jag minns när jag var 15 år gammal. Eller ung säger man väl då kanske. Så började jag förstå att jag hade en sån här kallelse. Det hade jag anat innan också, men det begrep jag inte då. Men i mitt vuxenperspektiv mot barndomen, då vet jag att jag hade vissa upplevelser som barn där Gud var och planterade in någonting. Men jag var 15 och fram till 17, under de 2 åren som mognade den här kallelsen fram. Jag fick någonting, vinna och vårda. Jag vann någonting i mitt umgänge med Gud, så vann jag en gåva som Gud gav till mig. Och den måste vårdas. Och jag predikar kanske mer än många andra. Jag predikar mycket, ja. Och jag bara känner att det är en kallelse. Och ju mer man predikar, men det får inte gå i rutin, för då går det åt motsatt hållet. Men så länge man får ha en smörjelse och en glädje och en välsignelse i sin tjänst. Ju mer man predikar, ju mer vårdar man den kallelsen. Det gör man. Sen kan kroppen bli trött och själen kan bli trött. Men de får ny kraft och man får vila lite. Men själva gåvan måste vårdas genom att användas. Genom att brukas. Och jag håller på och funderar mycket om en bok som ska bli mina memoarer. Och jag vet inte om jag ska ge ut den. Men jag har faktiskt skrivit en tredjedel kanske av den. Och när jag har bearbetat den här frågan så är det en väldigt intressant sak. För när man skriver om sina minnen och sin barndom och sin kallelse och sånt där, så är det väldigt nyttigt att gå tillbaka och fundera på det. Och hur blev det och så vidare. Va? Och jag glömmer aldrig när jag var mellan 15 och 17 och min pappa var predikant. Jag sa aldrig något till honom om det här, men han visste det. Det har han sagt sen. För när jag var ännu inte född, så la pappa och mamma händerna på mammas tjocka mage och välsignade bebisen som skulle födas. Och där hade de en upplevelse att de överlämnade mig till Gud och till den tjänst som Herren skulle ge till den här bebisen. Och när jag sen var född och det skulle bli barnvälsignelse. Pappa var ju predikant och i sina yngre år så var han uppe i Dalarna i någon liten församling. Och så skulle det bli barnvälsignelse. Och då var det en annan pastor på besök som skulle predika. Jag vet inte vad det var för. Han heter Karlsson i alla fall, det har de sagt. Men vi måste identifiera Karlsson. Det kunde vara roligt att veta vem det var. Men i alla fall, Karlsson, pastor Karlsson, han predikade. Och när de stod där med lilla bebisen och skulle be för den, så kommer pastor Karlsson fram och profeterar. Jag hörde ju det. Tror ni inte att jag hörde det? Men jag kan inte minnas. Men pappa och mamma har berättat. Långt efter det att jag gick ut på fältet så fick jag det som en bekräftelse. Och nu kan inte jag säga det ordagrant, men ungefär. Så säger Herren, denna bebis ska bli en Herrens tjänare. Han ska predika evangelium. Det var en stark profetia om min kallelse. Om innersidan av den uppgift som Gud skulle ge mig. Först hade pappa och mamma överlämnat mig innan jag ens var född. Och sen i barnvälsignelsen så talar Gud genom en profet om mitt liv. Och det styrde inte mig när jag sökte Guds ledning. För jag visste inget om det då. Men sen när allting var på sin plats, då fick jag det som en bekräftelse. Då berättar de det. Halleluja. Halleluja. Jag säger inte att ni ska vara predikanter, men några av er kanske ska bli det. Jag kan inte säga det, för jag vet inte. Men principen är den att när Gud har kallat dig till någonting, så måste du ta emot det som en vinst. Alltså. Du vinner det. Du blir tillgänglig in i det för att vårda det, värna det. Och det gör du genom att bruka det och använda det. Halleluja. Ska vi be för varandra lite? Vi kan väl avsluta här genom att bara ha en liten bönestund. Och det här med vinna och vårda. Vi fortsätter den predikan imorgon när vi har vårt möte då. Så vi har samma tema hela helgen. Men nu ber vi att det Gud har gett oss, att vi för det första ska bli medvetna om det. Och vi ska ta emot det i tacksägelse och så ska vi vårda det, utveckla det till välsignelse för oss själva och för andra.
Du har just lyssnat på en inspelning från Bålsta Pingstkyrka. Mer inspelningar finns på vår hemsida www.balstapingstyrka.se.